Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Simon Sköld, han är elitidrottare och kvällspressens favorit. Du kanske känner igen den nyblivna pappan som en av Sveriges bästa MMA-fighters. Eller från hans deltagande i Let's Dance, eller från hans podcast på Expressen, eller för att du någon gång de senaste 2 åren har slagit upp en skvallertidning hos frisören. Min bild av denna machoman stämde inte riktigt överens med verkligheten. Jag hade väntat mig att en Persbrandt-kopia skulle komma in här, men istället möttes jag en sån där varm person som bara fyller upp rummet med sin kärleksfulla aura. Vi pratar om våld, sängsnacket med sin blivande fru Camilla Läckberg och att göra reklam för bettingbolag i ett samtal som inte hade några gränser. Här är min intervju med Simon Sköld. Hej Simon.
Hej.
Hur gör man för att bli din vän?
Man är snäll och gör bra saker.
Är det allt man behöver göra?
Ja, men jag gillar ju snälla människor. Och sen, alltså, rolig är ju alltid ett plus. Men om man är elak och rolig så tror jag inte man kommer vara så långvarig vän.
Var kommer du ifrån?
Jag är uppvuxen i Hultsfred, mitt i Småland, Stockholm, eller Sveriges mittpunkt, 30 mil till Stockholm, Malmö, Göteborg. Så det ligger mitt i centrum.
Men det ligger inte mitt i Sverige?
Nej, det gör det inte. Nej, Småland.
Och där växte du upp med din mamma och pappa?
Jag växte upp med min mamma och pappa. Mamma är från Bankeryd som ligger precis utanför Jönköping. Ja. Och pappa är från Malmö.
Så jag, men du är helt svensk?
Ja, min mamma brukar säga att någonting hände ju. För att
ja, du ser lite latino ut.
Ja, jag blir lätt brun och sådär. Så att något, vad brukar man säga?
Brevbäraren.
Ja, precis. Brevbäraren kom alltid 2 gånger.
Hur var det att växa upp i Hultsfred?
Det som fanns var ju Hultsfredfestivalen. Det var ju, när jag växte upp var det ju skitstort. Och då var det ju från en ort på 5000 invånare till 35 000.
Är det bara 5 000 som bor i Hultsfred? Ändå det, känner man ju till Hultsfred.
Ja, men det är ju festivalen som har gjort det.
Vad gör man en fredagkväll i Hultsfred som 12-åring om det inte är...
Som 12-åring? Alltså på min tid, då fick man inte gå ut när man var 12. Men nu hänger de väl vid Stato, eller vid Prim och Sibylla.
När fick du börja hänga vid Stato?
Ja, nej, men vad var man då? Det var ju där runt mopedtiden, alltså 14-15. Då var det ju lite så här, hänga ut. Man gjorde ju ingenting. Men det var ganska lugnt, det var inte våldsamt och så som man känner att, nu vet jag inte hur Hultsfred är idag, men som det är utomhus idag. Ja. Man bara går runt utan ett syfte, ja, man kan inte lika mer.
Men när det var, där var högstadiet liksom?
Ja,
det fanns precis. En egen högstadieskola i Hultsfred då?
Ja, det finns, och gymnasium.
Ja, det finns ett gymnasium också?
Ja, det finns det. Hultsfred kommun är lite större, så att det finns ett gymnasium, gör det. Hela 350 elever tror jag.
Jävlar, stor skola.
Ja.
Vem var du liksom i Hultsfred?
I tonåren, jag började träna karate när jag var 14. Ja. Och det var ju det som blev min identitet. Jag hade en ganska snabb karriär och tog ett SM-guld när jag var 15, kom med i landslaget. När man var i den åldern så ville man ju väldigt gärna ha en identitet. Och när jag var ännu mindre så var man ju snarare åt tönthållet och kanske hade lite problem med bullies och sådär. Så att, få en stämpel som både idrottare som då har kanske lite coolt och kampsportare som jag tyckte var fantastiskt coolt och roligt, och det blev liksom hela min värld.
När jag var 13 så fanns det någonting som hette Playahead.
Ja, men det, ja. precis.
Hade du också playhead?
Ja, det där, där
eller var
ju...
du Lunarstorm kille?
Ja, jag hade, man hade ju Lunarstorm, men sen när man började, när jag började träna karate faktiskt, så träffade många från Stockholm och blev vän med, och de körde ju playhead. Det var ju lite coolare.
Väldigt coolare. Ja. Men då när jag skulle skaffa playhead så var jag bara så här, fan, jag måste ha ett coolt namn. Så jag skrev in mig på Kung Fu. Så att jag skulle kunna heta Kung Fu David på playhead. Jag gick 2 gånger.
Ja. Ja, jag hade också någonting med karate, någonting karate. Man fick ju, nej, det är inte det namnet man fanns ville ha, fanns, fick man ju fylla ut med understreck och såna här grejer. Det var ju typ så här, karate understreck understreck kid understreck team. Ja, men så här något jättekonstigt.
Ja. När du, innan du började träna, så sa du att du var bullied.
Ja, men jag
vad
hade
var du retat för?
Jag har alltid varit ganska kortväxt.
Hur lång är du nu?
1,72. 1,85 då, om jag sträcker på mig, 1,72 när jag går runt. Nej, men jag är 1,72. Och det var väl lite det här. Och jag har aldrig liksom riktigt gillat det här med grupptryck. Jag har aldrig fattat varför man faller för det. För jag var väl jävligt envis, eller är väl fortfarande kanske. Men nu har jag i alla fall fattat hur det fungerar. Att ibland måste man ge sig en grupp. Om 9 pers vill en sak, kan man inte sätta sig på tvären. Alltså, bara får man gilla läget. Och det hade jag väldigt svårt för när jag var yngre. Och jag är ensamt barn, hade inga syskon. Så sådana fighter behövde man liksom aldrig lära sig. Så jag antar att jag kanske lärde mig den typen lite senare. Sen provade jag lagsporter. Jag testade fotboll, jag testade handboll. Men det var ganska tråkigt. Det hade väl kanske också med att göra att alla var typ mycket större än mig och sprang snabbare. Så att det var väl lite den delen. Jag tror min envishet och att jag vägrade att falla för grupptryck.
Men vad kallade de det för?
Ja, men det var tunt. Nej, men det var, jag hade inget sånt smäng. Men det var ju så här jävla tunt och så var det lite slagsmål. Och jag kunde aldrig ge mig heller. Så att jag hade ju inga problem att få smälla när jag var liten. Sen omvandlade jag till ett jobb. Jag vet inte hur smart det var. Men,
de som slog dig då, vad gör de idag?
Ingen aning.
Har du kontakt med någon från högskolan?
Nej, däremot så blev jag ju, när det gick bra för mig inom kampsporten, så blev jag helt plötsligt vän med några av de här som var kanske lite extra taskiga och sådär. Men jag har inte kontakt med, knappt kontakt med någon kompis från
den tiden
överhuvudtaget. Några enstaka, men ingen som bor i Hultsfred faktiskt.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min mamma jobbade på... Hon kallar det dagis, men hon måste säga förskola idag, har jag fått lära mig.
Och, pedagog med, också, inte lärare.
Ja, precis. Men hon jobbade på förskola med yngsta, det är väl från cirka ett år. Och pappa jobbade som rektor för en förskola. Inte samma, det fanns faktiskt två. Så de träffades när de pluggade till förskollärare.
Varför flyttade de till Hultsfred?
Jobb faktiskt. Pappa fick ett ganska bra jobberbjudande då, att bli rektor på en förskola. Och mamma kunde få jobb. Så då testade jag, tänkte de att men vi flyttar dit några år och testar liksom. Sen kan man söka sig vidare. För de hade faktiskt inte tänkt stanna kvar. Men ja, de bodde där i nästan 30 år. Nu har de flyttat upp, nu har de fått barnbarn. Så nu har de flyttat upp till Stockholm. Kolla mig efter.
Hur präglar det att vara ett ensam barn?
Men jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Man blev ju väldigt bra på att underhålla sig själv. För att vi åkte väldigt mycket på semester på sommaren. Åkte till Spanien, och eftersom båda jobbade inom skola och sådär, så kunde de ta ledigt ganska länge på sommaren. Så vi var i Spanien kanske 6 veckor varje sommar. Och då åkte vi alltså inte flyg ner, utan vi åkte ju med bil och husvagn. Och det här var innan tiden då det fanns AC, man kunde ställa in grader. Och det fanns inga iPads. Och Gameboy kom efter några år då. Så det, man var ju kung på Super Mario. Satt där i baksätet. Och ljudböcker. När du hör den här signalen, ding, då vet du att det är dags att vända blad.
Var du ensam?
Ja, men det var man ju. Sen, det gjorde ju, gav mig jättemånga fördelar. Jag lärde mig engelska väldigt tidigt. Jag tror att man som barn är väldigt öppen för att lära sig saker. Det var inte så att jag tänkte att nu pluggar jag och lär mig engelska. Utan helt plötsligt så kunde man det bara.
Tror du att det skapar ett, så här, ett ensam... Jag tänker så här, om du var med om någonting jobbigt när du var liten. Och så var du ensam och inte hade några syskon. Eller ni kanske inte hade någonting jobbigt i er familj?
Jo, men det är klart, alla går väl igenom jobbiga saker. Men jag hade ju inget extremt... extremaste liksom, händelsen så som hände, det var att vi med en trafikolycka när jag var 12 krockade. Så mina föräldrar har ju sedan dess haft whiplash-skada, eller har whiplash-skada.
Hur gick den trafikolyckan till?
Vi hade varit i Tyskland och var på väg hem. Och någonstans utanför Växjö så... på andra sidan är det då en äldre man som får hjärtinfarkt när han kör om och kör över på fel sida.
Oj.
Och det blir liksom förarkrock, han mot pappa så att säga, så förare mot förare.
Oj.
Och då fick de whiplash-skada. Jag var med, så att pappa körde, mamma satt bredvid honom och jag satt bakom mamma. Så jag satt snett bakom där det hände. Och jag sov i tillfället men hade ju bälte på mig. Så att jag var den enda som fick ett synligt sår i vår familj. Jag hade ett skrapsår på halsen, var helt uppskavd av bältet. Annars klarade mig helt utan någonting.
Fick du några men? Hade du svårt att åka bil efter det här? Någon sån?
Inte ett dugg faktiskt. Nej, inte alls. Jag till och med börjar köra racing, så jag har inga rädslor för bilar. Faktiskt.
Ja, det låter nästan lite så här tvärtom. När flyttade du ifrån Hultsfred?
Efter gymnasiet valde jag att flytta till Stockholm.
Men du flyttade upp när du var 20?
19. Ja.
Och nu är du 29?
Ja.
Jag försöker räkna matte. Du flyttade upp 2006?
Det måste stämma, ja.
Ja. Mm. Du åt sexa?
87.
87. Mm. Vet du hur många år äldre än mig du är?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Du är 3 år äldre än
mig. 3 år äldre än dig, ja.
Jag får brutal livsångest nu när du har 4 barn och jag inte har det. Inte alls i närheten av
dem. Inte
ens en partner. Aldrig haft.
Aldrig haft? Oj, oj, oj.
Hur många partner hade du innan?
Jag hade väl 2 seriösa förhållanden, eller vad man ska säga. Gymnasiet, om det får räknas som seriöst. Och sen ett efter det.
Är du en förhållande kille?
Både och. Alltså, jag är ensamt barn, så jag har inga problem alls att vara själv.
Mm.
Men alltså, ett bra förhållande är ju fantastiskt. Men man måste ju våga vara i det också.
Du dricker inte alkohol alls det?
Nej, jag tycker inte det är gott. Och så gillar jag inte att inte kunna köra bil.
Mm. Hur tycker du alkoholen präglar vårt samhälle idag?
Alltså Sverige som samhälle tycker jag tyvärr ofta det präglar väldigt negativt. Mm. Sverige är enda landet som jag upplever att om jag säger att jag inte dricker alkohol så frågar folk varför. Och så här, ska du inte ha en? Medan utomlands är det, om jag säger att jag vill dricka en cola eller jag vill ha vatten, så får man det utan att fråga. Frågor.
Ja.
Så jag tycker Sverige är så här, ska man dricka, ska alla dricka. Det är liksom...
Jag tänker ofta på alla saker som vi har på grund av alkohol. Alltså dels är det ju de, man säger så här, alkoholrelaterade brott som händer när folk är fulla.
Ja.
Men jag tänker på alla alkoholrelaterade brott som händer av folk som har växt upp med alkoholistföräldrar eller alltså de här alla negativa miljöerna för barn som skapas som gör folk växer upp, och där skapas en jävla problematik.
Ja, men det tror jag också. Mina föräldrar är absolut inte nykterister eller så här, inte dricker och så. Det var bara att de var väldigt hårda mot mig att jag inte fick dricka innan jag var 18. Mm. Sen sa de, ja, vi tycker inte du ska dricka liksom super i full nu heller, men nu är du 18 och ja, det bestämmer, det kan ju inte vi säga, för nu är du myndig. Och sen jobbade jag lite som entrévärd och sådär på krogen, och det gjorde ju inte att mitt sug för att dricka alkohol ökade precis.
Men skulle du säga att, eller vad tycker du är jobbigast med att inte dricka?
Ja, men det kan vara den här ständiga behöva förklara varför man inte vill dricka. Det blir någon form av försvarstal. Jag tycker snarare att försvaret ska vara varför man dricker. Om man nu ska vara... Alla vet att alkohol är farligt och onyttigt. Mm. Men det är mer försvarar sig varför man inte väljer att dricka det än att varför man gör det.
Men du har aldrig druckit?
Jo, det har jag gjort. Nu har jag druckit jättemycket. Ja. Nej, men det har jag inte. Men jag har väl varit full 10-tal gånger. Mm. Vilket kanske inte är så jättemycket när man är 29. Men det har jag absolut gjort. Och det är väl just det att jag har haft ganska kul de gångerna, absolut. Men jag får sån jävla ångest dagen efter. Så jag har varit bakfull en gång. Det var ju alltså, herregud. Det var ju helt, usch vad förstörd det var. Men det här dagen efter, liksom, jag sa, varför skulle jag, hade haft lika roligt om jag inte drack. Och nu kan jag inte träna då, jag kan inte köra bil. Och så mår man lite illa och så är man trött. Och så, det är bara inte min grej.
Jag dricker inte heller. Jag slutade dricka för typ 3 år sedan.
Ja.
Det jag tycker är svårast med att inte dricka, det tycker jag är att man tänker så mycket på konsekvenser efter den.
Ja.
Du vet, jag tänker så här, jag borde gå hem nu för att jag... Alltså du vet, jag släpper aldrig riktigt taget.
Nej. Nej.
Jag tycker det är svårare att ragga också.
Det kanske är det. Alltså jag känner ju bara så att... Ja, men du, som sagt, du har också jobbat i krogmiljö och där ser man ju folk ragga, och det är så här, okej, är det så där dålig vill jag fan inte vara. Alltså, du är heller lite stel än.
Men det är ju mycket mer att ragga på någon som är full. Alltså förstår vad jag menar, den andra drucker 3 drinkar.
Ja, men du kan väl ragga på någon som är full, eller det...
Ja, men det känns som moraliskt fel.
Aha.
Om jag ska vara så här, tjena. Och den bara, man bara följer med till mig, bara, man bara, bra, kom. Alltså, och sen vaknade den upp, dagen efter och bara, vad fan hände igår, jag var så jävla packad. Och man själv bara, jag var nykter. Alltså, det är det som är... Det är det som är jobbigt.
Så. Alltså jag, för mig är så här, jag har aldrig riktigt raggat på krogen. Jag känner inte att det är en miljö där
det händer.
Nej, och jag gillar inte krogmiljö. Jag tycker ju, jag mår fruktansvärt dåligt i den.
Men
miljön.
Du känns ju som en Casanova typ.
Nej, jag är ju gubbe alltså. Sist jag var ute så smet jag hem 22:45 för att då tyckte jag musiken började bli för hög, ljuset började blinka och rökmaskinen kom igång. Så gick jag på toa och sen så bara tittade in, nej, de dricker ännu mer nu, så nu går jag.
Men jag tänker så här, innan du träffar din nuvarande flickvän, Fesme, fru?
Fesme, eller Fesme och sambo än så länge.
När du var ute i svängen så sa du, måste ju varit många som raggade på det. När du jobbade som dörrvakt, du måste varit många som raggade på det.
Ja, nej, men då fick man ju alltså både en och två erbjudanden och ofta väldigt under bältet. Men
alltså, då ett erbjudande du fick som var under bältet.
Nej, men det var ju så här, ja, men om jag kan suga av det om jag får komma in, och man bara absolut inte. Speciellt inte för att en kille står bredvid dig liksom. Alltså det kunde ju vara så, alltså folk tappar ju ibland så mycket moral och vett. Men
jag har en tjejkompis som gjorde det. Hon hade sex med en vakt för att komma in på krogen. Så kom hon in gången efter att hon kom tillbaka till krogen. Då nekade den vakten henne. Det är ju jättehemskt.
Det borde ju vara typ... eller det kanske är straffbart. Det borde vara det.
Ja, det var ju en frivillig handling. Men...
Ja. Nej, men där var det absolut mycket sånt. Men så, eftersom jag ogillade miljön så såg man nog ganska sur och butter ut. För att man ville bara gå hem och titta. Sen är jag ju ingen nattmänniska. Jag ville gå och lägga mig 10, senast 11.
Oj.
Så att när man stod där 16:00 så var det ju, då höll man ju på att dö.
Men kampsport är ju din grej.
Ja.
Varför kampsport?
Jag älskar att utmana mig själv och lite adrenalin, eller väldigt mycket adrenalinjanke. Jag tycker det är kul att bli pressad och pressa mig själv och min kropp. Och jag började med karate och tyckte att det här med alltså MMA och UFC då var jätteläskigt. Och shit, de måste ha ihjäl varandra när de tränar. Och tyckte det var väldigt främmande. Och sen, det var ju först när jag var 20, 21 som jag kom i kontakt med MMA och provade liksom, och fick se det verkligt och märkte att shit, vad fel jag har haft. Det är ju världens mest trevliga människor och de är ju hur ödmjuka som helst. Och har man bra träningskompisar så tränar man med varandra och inte mot varandra, utan man måste hjälpas åt. Att slå sönder varandra när man tränar varje dag, det är ju ingen som håller för.
Vad var det som lockade dig till kampsporten och inte till någon annan sport?
Ett, så tror jag att det var en individuell idrott. Jag hade provat så här handboll, fotboll, och det var inte min grej. Sen, jag älskar ju Jackie Chan, var en av mina stora idoler när jag växte upp. Såna här kung fu filmer och Jet Li också, Bruce Lee. Men Jackie Chan var ju min, han tyckte jag ju var så jävla cool. Och sen var det så att att det blev karate var ju för att det var det enda som fanns. Hultsfred är en liten ort, så det var ju den kampsporten som fanns. Och sen visade det sig att jag var ganska duktig i den och kom med i landslaget, träffade andra som var duktiga på det. Så man bildade, vi hade blivit väldigt väldigt bra kompisgäng. Och det
bidrog till att det fortsatte.
Ja, verkligen. Det var ju en jättestor del. Och vi reste ju ihop och man tävlade ihop, man hade kul ihop, man grät ihop när det gick dåligt. Alltså man verkligen öppnade sig för varann.
Jag tänker så här, när man håller på med kampsport och så ska folk... När jag började med kung fu i två gånger för att heta det på Playhead. Det var ju enbart för att det var coolt och häftigt. Och inte det hela problemet med att man tycker kampsport och slagsmål och våld är coolt och häftigt.
Ja, jag tror att det där ebbar ut lite mer och mer.
Men jag menar, när du står på en MMA-match och slåss, då är ju nu du ändå någonstans reklam lite för våld. Känner du inte det?
Nej, det är inte våld. Alltså... Jag har sett mycket våld, riktigt våld, vilket är okontrollerat. Om det här, man ska använda ordet våld inom kampsport, är det i alla fall kontrollerat våld. Därför att det finns en domare som kommer avbryta när någon är i uppenbar fara. Det finns läkare på plats. Det upplever inte jag skulle finnas, som man skulle kalla det, våld. Det är ändå kontrollerat och det finns väldigt mycket regler för att få genomföra det. Det är inte så att man åker dit och säger, hej, jag skulle vara med ikväll. Jag har hört att ni har matcher. Liksom. Utan det är en väldigt noggrann utvalsprocess. Det krävs läkarintyg. Det är invägningar, tester.
Jag tänker när någon kollar på det här och bara, fy fan vad coolt det här är. Alltså när jag kollade på tvn och bara, shit vad det här var coolt. Och sen ska jag själv gå och bli liksom våldsam.
Det här liksom med att sprida våld. Ja, ska man få köra motorsport? Liksom? De kör för fort.
Ja,
alltså det
jag kan inte säga vad som är rätt eller fel.
Nej, jag vet inte heller vad som är rätt eller fel, men ofta när jag har fått liksom frågan och det här, då har det varit, alltså argumentet har varit, men det är så himla farligt. Fast rent statistiskt så är det ju
så
är det inte alls farligt. Och då blir frågan snarare, okej, men pratar vi, är det ett argument eller är det etik och moral vi pratar om? För att ofta är det ju att folk tycker det är fel att slåss, och det kan jag hålla med om. Det kan jag förstå att man tycker. Men det är många som inte, som är emot det, som inte har sett en gala. Mm. De har inte en aning om vad är reglerna, vad får man göra, vad får man inte göra, vad är domarens uppgift, liksom, hur ser organisationen ut. MMA hade sitt genombrott 1993 i USA. Och då var det lagligt i 5 stater, tror jag. Idag är det lagligt i nästan hela USA. Jag tror det är någon stat som det är fortfarande förbjudet i. Och MMA-förbundet, som heter SMAF i Sverige, Svenska MMA-förbundet, de jobbar ju ständigt med att det ska liksom bli säkrare, en säkrare miljö att fightas för fighterna. Det ställer högre krav på läkarkontroller, på domarutbildningar. Mm. Man erbjuder gratis utbildning för tränare för att man ska kunna träna säkrare och så vidare och så vidare. Och det jag önskar, hoppas och skulle vilja se är nästa steg, det är ju att man tittar på hur man gör invägningarna, hur man får droppa i vikt. För det är snarare, det är nästan farligare idag än själva matchen. För att folk droppar otroligt mycket i vikt på otroligt kort tid.
Och men det då tänker jag, folk ändå är med på, alltså folk är ändå som går ner de där fruktansvärda kilorna för invägningarna.
Absolut, och de är med på matchen
de förstår
också.
De förstår ju det. Jag tänker på de som inte förstår vidden av det.
Ja.
Alltså jag jobbar med fälttävlan, som är en gren inom
ridning.
Det är
det farligaste som finns.
Ja, mest dödsfall.
Yep.
Ja, det är ju farligt.
Det är farligt på riktigt.
Och det är ju inte heller, alltså, jag vet inte, man sprider ju inte så här någon, det är kanske inte det bästa heller liksom.
Nej.
Men det vore ju bättre om alla höll på med dans.
Dans är trevligt. Ja. Dans är mycket trevligt. Med fälttävlan, det är där det är fasta hinder nu. Så jag,
precis. Ja. Så att du rider, om du rider mot 1,80, du rider mot en fast mur, så att de hästen slår i muren, så flyger du
där. Ja, det är en annan diskussion varför man har fasta hinder, men det kanske inte jag ska lägga mig.
Utanför träningen idag, så berätta om ditt liv. Du har precis fått ett nytt barn, eller du har inte
fått ett barn? Jag har inte fått ett nytt barn, men jag har fått ett nytt barn. Ja, så jag är delvis pappaledig just nu, vilket är en sjuk omställning.
Du är pappaledig från träningen, fast du tränar ändå.
Nej, så vi delar. Alltså Camilla skriver böcker, som alla vet, och jag tränar. Och vilket gör att jag orkar inte träna hela dagen och Camilla orkar inte skriva hela dagen. Så jag ser till att få träna och hon ser till att få skriva.
Ja.
Men när Camilla då sa att nu är jag gravid, vi försökte ju, så det var ju bara, man blev ju superglad. Och som jag alltid vet,
hur lång tid försökte ni när jag fick?
Vi fick ju,
ni har inte varit tillsammans så länge.
Nej. Nej, men vi började väl försöka efter ett halvår, måste det blivit, ja.
Oj.
Ja. Alltså så här var det ju, att vi försökte ganska tidigt. Det hade ju med att göra med Camillas ålder. Hon var ju 40 när vi träffades, så oddsen förvärras ju ganska rejält. Och ja, vi hade snackat tidigt och jag kände någonstans att om vi försöker, då vet vi i alla fall. Skulle det inte gå, då skulle jag känna att då är det någon mening med det. Det fanns någon mening med att det inte funkade. Och går det, då är det meningen. Så jag var lite så här, vi provar. Och så gjorde vi det och Camilla och jag vid till precis tidigt i januari fick vi, hon tog ett sån här jättetidigt test. Man blir se det typ vecka 4, 5, 6. Alltså så här supertidigt. Och vi blev skitglada och självklart berättade för mina föräldrar och lalla. Sen fick hon ju missfall typ några dagar efter. Så att det var ju, och det var ganska så här plump, men då var det ändå så här, man visste att okej, hon kan bli gravid. Det måste ju vara bra liksom.
Positivt.
Ja. Och sen så fortsatte vi då och hade Camilla en ganska intensiv höst med mycket jobb och resor, och det var väl inte det liksom ultimata för att bli gravid. Sen kom sommaren och det lugnade ner sig lite, och då sa det ju bara pang, så plussade hon ju på stickan.
Gillar du att prata om ditt barn?
Ja, och jag skulle absolut inte bli sån här som visar bilder och grejer.
Ja, nej, du har inte visat, vi ändå pratade i 40 minuter.
Ja, nej, men det är för att det inte finns någon kamera här inne som andra kan se, men jag kan visa lite bilder sen.
Men okej, så du har Polly, du är ett förhållande, var bor ni någonstans?
Vi bor i Enskede.
Ni bor i Enskede. Men du har tre bonusbarn.
Ja, tre bonusbarn.
Skulle du säga att man älskar sina bonusbarn lika mycket som sitt egna barn?
Alltså man älskar dem på olika sätt, och det tror jag inte har att göra med att de är mina eller inte. Det har nog att göra med hur länge man har känt dem och hur mycket man påverkar dem. För det var ganska spridigt. När jag och Camilla träffades, då var yngsta 5, 10, 12. Och det är ganska stor skillnad i ålder, och det är ganska stor skillnad hur man påverkar de personerna. Till exempel då Charlie som yngst då är 5, han blev man ju mer en förälder till än de som var 10 och 12. För de var så pass gamla, så de behöver inte den här, vad ska man säga, de vet mycket mer vad som är rätt och fel. En femåring, alltså de har inte lika stor koll, och de tyr sig mer i den åldern till en vuxen person än vad man kanske gör när man är 10 och 12. Sen älskar jag dem, och jag skulle dö för dem om det vore så. Men jag tror inte det har att göra med
biologi,
utan jag tror det har att göra med hur länge man har varit i deras liv. För jag älskar dem ju mer nu än vad jag gjorde när jag kom in, vilket är helt naturligt.
Tror du att jag älskar dina adoptivbarn lika mycket som ditt ena barn?
Oj, vad svåra frågor. Ja, jag tror att det kanske skulle ta lite längre tid. Alltså, man kanske ska ha en längre startsträcka.
Jag tänker att det är konstigt att vi tar in så mycket, eller att vi föder upp så många barn när det finns så många barn som inte har ett hem.
Ja.
Att vi inte tar hand om dem.
Ja, det finns en jättestor fråga i det där, och jag tror svaret är ganska svårt.
Ja.
Vi hade ju diskuterat, okej, om det inte går att
föda
på naturlig väg, liksom, då hade ju diskuterat IVF, att man ju sätter in, gör det konstodlad väg. IVF är att man sätter in ett ägg. Om man skulle göra någon sån grej, och vi hade pratat om adoption också, men vi var så här, fast vi skiter i att ha en plan B. Plan A är att vi gör det
själva.
Mm. Och så om inte det funkar, då får vi ta det då. Kan vi känna också lite grann att jag känner ingen så som har adopterat barn. Men det känns väldigt, jag har polare som har adopterat, men det känns väldigt svårt.
Uh-huh.
Alltså det känns så här, två föräldrar som jättegärna vill, har liksom bra förutsättningar, skulle bli jättebra föräldrar. Det är inte säkert att de får. Och det är kanske det som gör att det är jävligt läskigt.
Ja, det är så en jävla konstiga process.
Ja,
och det kommer ihåg att 25% av det här landet röstar på att homosexuella ska inte få adoptera barn.
Ja, det är ju för jävligt. Men ja, men jag kan tänka mig att just det här med att adoption, det känns som att det är väldigt svårt. Och nu kanske jag har helt fel. Men det känns som att det är väldigt mycket att sätta sig in i. Och jag tror det kostar ganska mycket pengar också.
Ja, men det är väl inte ert problem i alla fall.
Nej, men jag tänker, nu pratar du om varför många föder egna istället för att adoptera. För att det finns så många.
Jag tror att det är en kulturgrej.
Det är
liksom,
det säkert.
Att vi bara har det i oss. Att vi ska, alltså i vårt samhälle så ser det ut så att man ska föda sina egna barn.
Ja.
På vilket sätt, ni har ju en blogg där ni lägger ut om Polly och ert grej.
Ja.
Har ni något problem med att lägga ut era barn på sociala medier?
Nej, jag har inga problem med det.
Lägger ni ut om Camillas, eller dina bonusbarn också på...
Ja, alltså när jag, som sagt, när jag kom in, det har varit lite olika. Charlie då, när jag kom in, han hade inga problem, han tyckte det var roligt. Och
hur gammal är Charlie? 5?
5 var han då, nu är han 7. Men sen fick han en period när han var instakt, när han fyllde 6, då var det så, nej, inga kort, jag vill inte vara med någonstans. Och då tog vi inga kort på honom, och man lade inte upp någonting på honom. För han var så här, ibland så här, jag vill gå in och kolla att du inte har lagt upp något kort på mig. Varsågod, så fick han titta. Och det tycker jag, så är de så pass gamla att de kan säga ja eller nej, då är det väl de som bestämmer. Sen kan ju den andra, nu är det så att det blir ju, vi är ju 3 papper då i till alla barnen.
3 papper?
Ja, Camilla har ju barn med 3 papper.
Ja, jag tror de bara hade med en pappa.
Nej, så att Charlie har en pappa, och sen de två stora, och Will och Maya en pappa.
Okay,
Och stora barnens pappa ville inte. När jag kom in, då var hon 10 och 12, och då kände vi att nej, men då respekterade man det och gjorde ingenting av det. Det är liksom rena policyn hemma, att de barnen som är tillräckligt stora, de frågar man, och säger de ja så är det okej, och säger de nej så då är det absolut inte okej.
Har de egna sociala medier? Har de egna konton?
Ja,
liksom?
Stora barn har det. Privata konton. Och vi har liksom, ni får det så länge vi tycker att ni liksom sköter det. Och det är privat, och vi har rätt att gå in och kolla vilka som ni följer och vilka som följer er. Så.
Råkar de någonsin nu för någon form av näthat?
Nej, jag upplever faktiskt inte det alls.
Nej.
Vilket jag tycker är skönt, för ska de hacka på någon så är det hellre att de hackar på mig eller Camilla än barnen. Då blir man ju...
Råkar du för mycket näthat?
I jämförelse med Camilla nästan inget alls.
Nej.
Det är så sjukt.
Men Camilla är väl extrem också? Hon är en kvinnlig power lady.
Ja, det är hon ju,
mer
absolut,
hatat,
ja,
på nätet.
Ja, nej, men det är hon ju. Och hon ibland så säger folk att hon får skylla sig själv när hon lägger ut så här.
Fast det är idiotiskt.
Jag tycker det är idiotiskt. Ja. Jag tycker att det har väl att göra med att liksom, man måste ju uppföra sig. Jag har aldrig skrivit något elakt till någon, även folk jag tycker är idioter. Jag bara, antingen avföljer jag eller så, alltså jag tittar inte. Jag menar, ja, men som, alltså det här barnfrågan är ju, alltså det är ett minfält att säga någonting om barnuppfostran eller om barn överhuvudtaget.
Ja.
Det finns alltid någon som, alltså verkligen går upp i eld och lågor över det.
Fast det jag kan förstå, det är om du säger så här, jag tycker att det är okej att man lägger ut barnen på sina sociala medier.
Mm.
På grund av, och säger någon annan, om du då säger det öppet, då tycker jag att någon annan har rätt att kommentera det här är inte rätt.
Absolut,
tycker
men,
jag, ja, men de har inte rätt att kommentera att du är dum i huvudet.
Nej, men precis, och det handlar väl om sättet man ger konstruktiv kritik på, för ofta blir det ju inte det att man säger att jag förstår hur du tänker, men jag tycker så här, utan ofta blir det, hur kan du tänka så, du är fan helt dum i huvudet, det är ju, fattar vem som helst att de kommer få problem. Ja, man bara, men det här, så skulle du inte våga säga till mig om vi stod mitt emot varandra. Så det är väl lite det, hur man framför. Och det är en del som har sagt liksom att jag tål inte negativ kritik, men det handlar om hur man säger det. Men bara för att vi inte tycker samma åsikt kan vi vara trevliga mot varann.
Råkar ni någonsin nu för galningar i verkligheten?
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Peppa peppar, ta i trä. Camilla hade något galet engelsk fans för många, många år sedan, sa hon. Men nej.
Det är ingen galen mamma som står utanför ert hem och skriker.
Nej, det har det absolut inte varit. Och folk överlag är ju faktiskt, alltså, där blir det ju ibland.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Får man ju tänka efter att man inte fokuserar på negativa. För på våra sociala medier, våra följare, alltså de är fantastiska. De är 99% är ju peppande, stöttande, trevliga.
Underbara.
Och, och så finns det ju några då som, och det är väl så, haters skriker högst liksom. Och det ska man ju inte glömma, att det är en väldigt, väldigt liten del. Men de som liksom man märker vill starta något så här elakt eller någonting, vi bara tar bort och blockerar. Vill man, det ser man efter ett tag, liksom, shit, den här personen har skrivit 3 ganska dryga kommentarer. Som bara liksom vill få upp någonting. Så då
blocka och ta bort.
Och nu har det faktiskt blivit väldigt så. För Camilla har ju sagt det liksom några gånger i intervjuer och skrivit det på Insta. Att jag vill att ni ska bete er som ni var hemma hos mig. Och då skulle ni inte säga liksom så. Och ibland blir det när någon skriver något elakt. Det går andra följare in och skriver till dem. Att men lägg av, liksom, vad håller du på med?
Har du någonsin tagit åt någonting som någon har skrivit?
Nej.
Aldrig?
Nej. Och det har väl mest att göra med att men det är någon som sitter bakom en skärm och troligtvis vill att jag ska bli ledsen eller arg. Men skulle folk komma fram till mig och börja säga massa dumma saker, då skulle jag nog ta åt mig jättemycket av att bli ledsen och tycka jobbigt. Men det här att någon som jag inte vet vem det är, för ofta är det ju det här ägget som har jävligt mycket åsikter. De har ingen bild. För, så här, följer 10, 0 inlägg, 0 följare.
Du menar det Twitter-ägget? Som
exakt. Som jag, är det kanske något annat nu på Instagram. Men det, ofta är det så här, låst, det är väldigt få som liksom står med sitt egna namn och massa bilder på sig själva som skriver väldigt uppenbart provocerande saker.
Berätta om din och Camillas första dejt.
Jag och Camilla träffades på ett arbetsmöte för Mini. Vi skulle vara ambassadörer och vår designer var sin bil. Och vi tittade på varandra och
gillade varandra.
Och sen då efter mötet så tog hon kontakt med mig. Väldigt viktigt. Sen frågade jag om vi skulle gå på dejt. Men då sa jag, är dålig på att vänta. Så hon frågade, ja men när? Jag bara, imorgon. Det blir jättebra. Ja, och så frågade jag, vad vill du göra? Hon bara, hitta på något kul. Och jag tänkte så här, ja men hon tyckte hon var skön. Så jag bara, men vi ses i Hällasgården. Ta med träningskläder.
Nej för fan,
jo.
Det är mardrömsdejtat.
Nej, det var ju skitbra. Jag är ju här 2 år senare och fyrbarnspappa. Det funkade ju klockrent. Jag tycker det är genial plan. Men så vi sågs där och efteråt har jag förstått hur korkat det här var. För Camilla hatar ju att träna.
Men varför tackade hon ja?
Nej, men hon vill ju träffa mig.
Okej.
Och så hade hon sagt liksom att titta på någonting.
Vad var det för träningspass?
Men vi sågs där. För er som inte vet vad Hällasgården är, så är det ett friluftsområde med utomhusgym i Stockholm vid vattnet. Så det är jättefint. Och det var solig dag, så superfint. Så vi träffades på parkeringen och sen så sprang vi 3 kilometer. Och hon hade ju så här piffat till sig så att det såg ut som hon inte hade gjort någonting. Men hon hade ju sminkat sig och fönat håret i 3 timmar för att det skulle se ut som hon var väldigt...
Naturlig.
Ja. Så vi först sprang vi 3 kilometer och sen körde vi lite cirkelträning. Och sen skulle vi springa 3 kilometer till. Och
jag var så dåligt.
Sen satt vi typ 2 timmar där vid gymmet och bara satt och pratade om allt mellan himmel och jord. Och jag frös, kissnödig, hungrig, men det var så jävla trevligt. Och sen när vi åkte så satt jag mig i bilen och tålamod är inte min starka sida, så jag skickade ett sms direkt att det var jättetrevligt och jag vill gärna träffa dig igen. Och då sågs vi dagen efter och då var det hon som bestämde. Då var det film, middag och film.
Hemma hos henne. Utan barnen.
Utan barnen.
Det lät mer vettigt.
Lite så här...
Men hur har det gått för dig då? Från att vara... Inte jättekänd innan.
Absolut inte. Jag var ju...
Till att vara det mest omskrivna paret i svensk skvallerpress.
Ja, alltså jag...
Det måste ju skrivas mer grejer om er än om typ Madeleine och Chris.
Ingen aning, men jag är väldigt förvånad över... Någonstans måste ju finnas intresse för att läsa det här. Annars skulle de väl sluta skriva, känner jag. Eller, jag vet inte.
Ja... Jag vet inte varför de gillar att skriva så mycket.
Nej, men det har ju varit väldigt mycket. Och Camilla sa till mig när vi hade träffats då 2 veckor typ att... När det liksom blir offentligt att vi ses så kommer det kommer bli lite skriverier och sådär. Jag bara, nej, herregud, det kommer inte. Det kanske blir någon notis någonstans. Sen vaknar jag en dag, bara telefonen full med sms och massa så här bilder. Och bara löpsedlar med mitt ansikte på Camillas nya pojkvän. Så det var ju, det trodde jag absolut inte skulle ske. Jag hade bara sagt det till en kompis. Vi har ju bara träffats i några veckor. Så jag hade bara sagt det till en kompis. Och han ringde upp mig och bara, vad fan är det? Han bara, alla ringer till mig och frågar vad du håller på med. Jag bara, men det är sant liksom.
Men gillar du kändisskapet?
Både och. Men alltså, jag...
Tycker du om att det är lättare att få ett bord när du går in på Rish?
Gå in på Rish, ja, nej men... Jag vet inte om det är det faktiskt. Är det fullt så är det väl fullt. Men 90% är positivt. Jag upplever absolut inte att det har påverkat mitt liv negativt någonting. Fått vara med på jättemycket roliga grejer. Tack vare att man har fått varit med lite offentligt. Jag var med i Let's Dance. Det var ju fantastiskt. Det är bland det roligaste jag gjort i mitt liv, måste jag säga.
Vad är mindre kul då?
Nej, men det är ju det att... Det är ju inte personligt, men... Just det här att Camilla får ta lite skit. Jag har mycket så här, fan, klanka ner på mig istället. Det skulle vara skönare. Jag antar det är så här, det är som när man ser någon man älskar ha ont. Det är så här, fan, kan inte jag ha ont istället? För det är värre att stå bredvid och bara se på. Men jag har aldrig mött någon som har varit otrevlig mot mig personligen.
Nej.
Väldigt få faktiskt som har kommit fram och sagt något positivt också. Ja. Men när någon gör det så är det ju fantastiskt.
Hur ofta blir du stoppad för att ta en bild?
1-2 gånger i månaden, mer är det inte. Absolut inte. Om man inte gör någonting, är man iväg på ett event eller någonting, då kan det bli lite, men en vanlig månad så händer det kanske en gång.
När ni handlar på ICA?
Nej, ingenting.
Inte för Camilla heller?
Det kan hända någon gång, men det är väldigt sällan faktiskt. Utomlands kan det ske. Vi var i Spanien och det här var när vi precis hade träffats. Då följde hon med mig ner till Spanien för mina föräldrar har lägenhet där. Och då helt plötsligt på stranden bara, var det någon som skrek? Och vi bara, shit, händer. Ja, då var hon helt så här, ja, det är Camilla Läckberg. Och då var det en spanjor.
Aha.
Och hon är så stor i Spanien. Och det var så här, jag bara, shit, du är ju typ rockstjärna. Men i Sverige, folk är väldigt försiktiga. Ibland kan man se att folk tittar, men kanske inte vill störa, inte vad jag kommer fram. Men det får ni jättegärna göra, det är bara trevligt.
Okej, men ni ska gifta er.
Ja.
När ska ni gifta er?
Alltså, jag friade ju då innan i slutet på november, innan Polly föddes förra året. Men vi har liksom, vi var så här, ska vi planera det och så här. Men nu, Camilla har på att skriva en bok som heter Häxan. Och den ska vara klar innan året är slut. Så att hon är så här, allt som har med att planera in någonting i en kalender skjuts till efter det. Och sen, båda, eftersom så här, en del, man ska gifta sig ett år efter
man har förlovat,
sig. Men så här, Camilla har varit gift två gånger innan. Så vi är redan körda på den, om vi ska köra by the book.
Ja, så jag tänker också att man inte får sex innan man är gift sig, men nu har ju redan barn.
Exakt, vi har barn, så att det, vi har ju legat en gång. Två gånger. Prova det en gång först.
Ska du ha en stor fest?
När vi gifter oss? Ja, men det måste vi nog ha.
Hur gör man för att få en inbjudan?
Man sätter in pengar på när jag ska. Nej, men det kommer ju vara för alltså vänner som man känner. Fiskar du lite?
Ja, faktiskt jättemycket här.
Ja, vi fiskar jättemycket.
Jag älskar bröllop. Min eviga lott i livet är ju att vara toastmaster på bröllop här. Så fort några kompisar ska gifta sig, så är det alltid, kan du vara toastmaster. Så jag känner att jag aldrig kommer få vara på ett bröllop och inte
vara toastmaster.
Så om du letar efter en best man eller någonting, så
Men jag ska ha en audition.
Jag är väldigt snäll och väldigt rolig.
Det tror jag definitivt. Jag ska ha en audition för det.
Men du, vad får man inte läsa om i tidningen om du, Camilla? Vad skrivs inte?
Men alltså, vi som sagt lever ett liv med barn, så det är ju väldigt mycket vardag. Det är väldigt lite röda mattan och såna där grejer, och jag tror att en del tror att vi kanske har ett mer glamoröst liv än vad det är. Men det är väldigt mycket vardag, läsa läxor, få skjutsa till handbollsträning, kompisar, byta bajsblöjor.
Så det man inte får läsa om, det är det tråkiga?
Ja, jag tror det. Så det som liksom blir highlighten blir väl det spännande och lite extravaganta som man ibland får med om.
Hur ofta bråkar ni?
Nej, men hon talar om att jag har fel då en gång i veckan. Nej, jag skojar. Nej, men vi bråkar faktiskt väldigt sällan.
Vad bråkar ni om när ni bråkar?
Det senaste jag skulle tro vi bråkade om, det var när vi skulle göra om lite, och stilen på det vi skulle göra om, när vi skulle göra Pollys rum.
Blir det rosa?
Men det var ju rosa, leopard och lite ugglor och såna här grejer.
Flickigt och drömmigt.
Flickigt och drömmigt, ja, men det är nog en bra beskrivning.
Om det hade varit en son, hade det varit macho och drömmigt?
Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
Det är väldigt mycket machokultur kring dig.
Nej.
Jag har ju jobbat på gjuteri, håller på med kampsport.
Jag var skitdålig på gjuteri. Jag gjorde så jävla mycket fel.
Vad är viktigt för dig? Hur reflekterar du kring machokultur?
När jag började...
Det känns som du lever ett väldigt machokultursamhälle från Hudsved, men att du själv inte är...
Nej,
supermacho.
Alltså, för mig, den egenskapen jag uppskattar mest hos människor runt omkring mig, det är snällhet och alltså roligt. Men för mig går det lite hand i hand, för jag tycker inte någon är rolig om de inte är snälla, lite så. Så att jag tycker att machokulturen, jag tycker den försvinner mer och mer. Jag har jobbat som PT på gym i flera år. Och där var det ju, absolut fanns det några, det som jag tänker på när man tänker machosnubbar, stora, bröliga, starka killar. Men de, när man lärde känna dem, var de hur snälla som helst. Världens schysstaste, ställde upp och skittrevliga. Och jag idag ska säga att jag vet inte riktigt vad är det man pratar om när man pratar om machokillar. Vad är stereotypen liksom?
Jag skulle vilja säga, om jag tänker på de grabbigaste ämnena jag varit, det är antingen när man håller på med fotboll på ett eller annat sätt.
Jag var på fotbollsresa, jag var så Sverige-Belgien, det var en upplevelse.
Då är det väldigt, väldigt mycket macho.
Det
är en grej. Eller om du jobbar på nattklubb, dörrvakter, extrem macho.
Det kan det vara.
Och då är det svårare när någon sticker ut lite ur mängden. Det är lite så här småstadsfenomen också.
Det håller jag med.
Du får inte vara på något annat sätt.
Nej. Men jag försöker alltid vara trevlig mot alla människor jag möter. Och sen om de är otrevliga, då blir jag nog otrevlig tillbaka. Men jag försöker alltid starta en konversation.
Men finns det en machokultur i era omklädningsrum på kampsporten?
Nej, och det är faktiskt någonting som våran klubb aktivt jobbar väldigt hårt med. Vi har någonting som vi kallar tjena kompis. Och det är att alla hälsar på alla.
Kramas ni?
Ja.
Pussas ni?
Nej.
Har du hånglat med en kille?
Ja.
Oh.
Ja, det har jag gjort. På sån här, du vågar inte. Aha. Det är klart jag vågar.
Hetsning.
Ja, exakt.
Det är något som gripor.
Ja, nej, men det har man gjort. Och det var ju så här, du vågar inte hoppa härifrån. Det är klart jag vågar. Men nej, men jag försöker verkligen att undvika det då, så här, matcha att folk ska typ, man ska inte vara rädd för att komma till sin klubb. Alltså det vore ju hemskt. Utan alla ska vara trevliga och man tar hand om de som är nya på klubben och hjälper dem och känner sig hemmastadda istället. Vi har ju faktiskt haft folk som har fått sluta för att de inte har haft,
varit trevliga.
Ja, eller inte liksom har varit. Ja,
vad heter din klubb?
Nakadojo.
Nakadojo.
Och jättestor barnverksamhet också, så då är det ännu viktigare att det inte.
Hur många är det på Nakadojo?
Ungefär 800 medlemmar. Jämlar. Så det är en jättestor klubb.
Hur många av dem är killar?
Oj, alltså säkert 80%.
Hur många av dem är homosexuella?
Jag vet ingen som är homosexuell som har gått ut med det. Nej, jag är ingen som jag vet.
Om vi inte pratar om din träningsklubb, om vi pratar om någon annan träningsklubb. Tror du det skulle vara svårt för någon att vara homosexuell i det sammanhanget?
Det var ju, nu vet jag inte hur många år sedan, då var det en MMA-fighter som gick ut med att han öppet då var homosexuell. Och jag upplevde ingenting hände.
Nej, okay.
Man trodde att shit, nu kommer det bli värsta skriverien. Utan det var en artikel och sen visste alla vem det var och alla bara, ja men det har vi ju vetat. Det är ju bara han själv som inte har velat säga något. Alltså det var inga konstigheter alls. Där tror jag i och för sig Sverige är lite unikt. Där tror jag vi är ganska långt komna. Jag vet inte hur det skulle vara
någon annanstans.
Vissa andra delar i världen.
Alltså ofta, jag är lite vänner som är Saudiarabien exempelvis. Då är det såhär, det är okej att du är gay, men det är inte okej om en saudi är gay.
Ah, okej.
Okay. Samma sak tycker jag upplevde när jag håller på med fotboll och något annat manligt, att det är okej att du är gay. Men om någon i det här laget var grej så
då är det ett problem.
Ja, men du vet, det skulle inte vara så att de bara, du får inte vara med, men det skulle vara så här bög, här snärta med handduken, tycker om det här eller.
Jag förstår vad du menar. Men som sagt, där alltså våran sport går väldigt mycket ut på att ta på varandra när vi är halvnakna och svettiga. Så det är ju ingen som har.
Har du numret till den här MMA-fighten som kommer ut?
Jag kan skaffa.
Ja, det är bra.
Så att jag ska inte uppfatta det som att någon har så här bögfobi eller några sådana grejer.
Men allt känns så himla hel ylle med dig.
Hel ylle?
Ja.
Men jag vill bara,
alltså, var inte perfekt med dig.
Ja, men alltså, min envishet har ju ställt till det för mig många gånger. Ibland är det så här, bara ge upp i tid. Det har ju ställt till det en del gånger.
Sen vad har hänt då?
Nej, men jag hade ju min MMA-karriär skulle jag ha kanske, jag skulle inte ha gett upp, men jag skulle kanske ha gett mig en annan inriktning lite i början. Jag hade ju ett jättedåligt record. Jag hade som sämst, då hade jag 2 vinster och 5 förluster som proffs. Vilket inte alls är bra. Men det var ju också det att jag så här, men jag tar de matcher jag får. Jag skiter i vart, när, hur, mot vem, utan jag tackar ja.
Men var det något negativt? Det låter ju som något positivt nu.
Ja, nu är det väl det i efterhand. Men det är väl mycket som kanske är negativt för stunden, som man lär sig väldigt mycket av i längden. Men det var ju så här, då fick man ju så här, han borde sluta, han har inget i proffscirkusen att göra, han är dålig, bla 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 bla. Och det var ju kanske snarare att jag var först ut på min klubb med att gå proffsmatcher. Och man visste inte riktigt hur det gick till. Och jag så här, åkte till England och gick på så här barmatch. De hade så här, tömt en nattklubb och ställt en bur i mitten och så bara in och slåss. Så här, kom in öl, de fick liksom så här pausa vissa matcher för det kom in öl i ringen. Alltså så här, det ska man inte åka på om man har gått 3 matcher, tror jag det gått.
Har du någon som har ett slagsmål utanför ringen?
Inte slagsmål. Jag har hållit i en kille som skulle slåss en gång. Och sen har jag kastat en kille när jag jobbade på krogen en gång.
Okej, men det är båda två väldigt helylle fortfarande. Ja. Du var ett slagsmål i killen som slogs.
Ja, nej, men det var, han slogs med en annan, så jag höll igenom och fick liksom brottas snarare än att slåss. Och en kille kom, då jobbade jag faktiskt inte. Sprang mot mig och skulle slå mig av någon anledning. Jag vet inte varför. För ofta är det ju att man har tittat på fel tjej. Men vi stod 4 killar i en bar och pratade. Och det var inte en tjej i närheten. Helt plötsligt någon kommer, Kimmy. Men jag lyfte honom och skickade honom rakt in i baren. Och sen blev han utkastad.
Har du någon som blivit polisanmäld?
Nej.
Har du en prick i registret?
Nej.
Har du någon som testat knark?
Nej. Men jag har testat röka, snusa och dricka alkohol.
Oj, det är farligt.
Det är jättefarligt. När jag rökte var jag väl typ 10 bast.
Du gjorde reklam för Mobilbet.
Ja.
Som är ett bettingbolag.
Ja.
Hur tänker du kring det?
Ja, men alltså betting är ju ett laddat ämne om man är tvungen att tänka efter lite, men
det är jätteladdat. Det är lite som att göra reklam för alkohol.
Ja, jag har haft vänner som har levt på spel, alltså poker och satsat, och det har haft det som heltidsjobb, ändå de har gjort. Och jag har polare som har förlorat hyfsat mycket pengar på det och slutat spela, som du sa, för man förlorar för mycket. Och jag känner någonstans att det är 18 års gräns på att spela. Du får inte spela om du är under 18. Och där någonstans måste man börja ta ett ansvar för sina egna handlingar. Och absolut kan man bli påverkad och man kan välja fel val.
Men får jag säga, har du haft någon vän eller någon anhörig någon gång som har varit spelberoende?
Ja.
För jag tänker, beroende är ju lite av en sjukdom.
Beroende är en sjukdom. Och där känner jag att har man ett beroende, så man behöver ju få en
hjälp.
Hjälp. Och det, ja, det, ibland kanske man måste bli tvingad till hjälp.
Vad skulle du inte göra reklam för?
Jag skulle faktiskt inte göra reklam för alkohol.
Vad är det som gör att du kan göra reklam för mobil?
Det är någonting.
Du dricker ju inte alkohol.
Nej, jag dricker inte alkohol själv, så då är det så här, det blir jättekonstigt om jag skulle göra reklam för det. Men jag spelar och jag tycker det är kul att spela så länge det är under kontrollerade former.
Skulle du kunna göra reklam för typ Ex on the Beach eller Paradise Hotel på din Instagram?
Nej.
Det har jag gjort.
Har du gjort det?
Jag hade en klump i magen efteråt. Jag ångrar det.
Alltså det är inte ett program som jag tycker om.
Nej.
Det är så här, jag vet jättemånga som tittar på det och tycker det är kul. Men jag är så här, tycker ni det är kul för att det är bra tv, eller tycker ni det är förnedringsfaktorn som är rolig liksom?
Det är svårt.
Ja.
Vad är lycka?
Lycka, oj, det är en bra fråga. Men jag, alltså, roligt. Det var någon som sa till mig när jag var ganska ung att du ska inte ta livet för allvarligt, du kommer aldrig överleva ändå. Och det har någonstans följt med mig. Och ett annat bra ordspråk som jag gillar och alltid har, det är jag är alltid glad, det är gratis. För det är väldigt få grejer idag som är gratis. Men att vara glad, det är faktiskt gratis, det kostar inget extra.
Vad bra sagt.
Ja, så att jag vill ha roligt. Och ja, jag är ensambarn, jag är väldigt bra på att roa mig själv. Sen, alltså, större delen av mitt jobb tycker jag är skitkul. Jag älskar att träna. Jag tycker det är jätteroligt. Sen tycker jag inte alla pass är roliga, för en del som tror. Jag tycker 8 av 10 pass är roliga. Två vill jag bara... Men jag vet att jag måste göra dem för att kunna göra de andra 8.
När grät du senast?
Jag grät av lycka när Polly kom. Då fällde jag någon tår.
När grät du av olycka senast?
När Camilla tvingade mig att se The Fault in Our Stars. För att jag var inte människa på... 2 dagar efter.
Vad är det för någonting?
Den heter på svenska Förr eller senare exploderar. Det handlar om två ungdomar som har fått diagnosen, någon cancerdiagnos, och ska dö. Och hela filmen går ut på att de blir jättekära och man tänker att nej, men nu kommer bli friska och få varandra, men båda dör. Alltså jag var helt knäckt. Jag satt här på sidan av soffan och trummade och undvek så mycket jag kunde att titta på TV. Jag klarar inte av att se såna sorgliga grejer. Blir jättepåverkad av såna.
Varför tror du att du inte klarar av att se sånt?
Därför att jag inte behöver. Alltså, jag kan ju välja att stänga av filmen och då mår jag bättre. Camilla säger det, hon bara, jag mår så jättebra när jag sett en sån film. Det är så konstigt, jag är ju helt förstörd. Jag går ju bara och tänker på, för det här var, den är baserad på en sann händelse. Den är skriven från en bok, vet jag. Eller den är gjord baserad på en bok som jag tror är skriven av på en sann händelse. Och oavsett så liksom, ja, folk dör i cancer. Tyvärr. Och liksom det här att man får se...
Men för jag känner att jag blir lite påminn när jag ser sånt, att annars glömmer jag bort det liksom.
Ja, det förstår jag också.
Du var på Humorgalan, eller hur?
Ja.
Jag var också där.
Ja, den var... Och då satt jag med gråten i halsen.
Precis. Alltså, och då blev man ju påminn om cancer. Jag hade, annars, min mormor dog i cancer, men du vet...
Ja, men man glömmer fort.
Man glömmer, alltså, man glömmer så jävla lätt.
Ja, det är väldigt lätt att glömma. Så det är absolut bra att bli påmind. Påminn om sådana saker. Men jag har... alltså, barn och djur.
Ja.
Alltså, vi var på...
Är du vegetarian?
Nej. Jag äter kött och äter alldeles för mycket. Men jag har blivit sjukt mycket bättre på att inte äta lika mycket.
Ja. Och, kollar du var köttet kommer ifrån innan du äter det?
Ja, det gör jag faktiskt.
Vilket kött äter du inte?
Alltså jag försöker att äta närodlat, men jag har inget sånt här att jag äter absolut inte därifrån, men jag undviker att köpa om det inte är svenskt.
Skulle du köpa kött från Danmark typ?
Det var, alltså där är man ju så här uppskämd med att det ska vara så jävla dåligt kött, och att ja, men det var ju galna kosjukan allt som kom därifrån och Så att jag försöker undvika det. Men jag är absolut, jag tycker kött är jättegott. Men vet jag att man borde äta mindre av det, både för sin egen skull och miljöns skull och
för djurens skull.
Så att det där är man ju, har man ju, vad ska man kalla det? Man har ju dubbelmoral egentligen. Att man vet att det här är inte så bra, men jag gör det ändå. Sen alltså äta, vad heter det, egenskjutet, viltskjutet, om någon, man känner någon som är, har jagat
själv. Ja,
det är det, på något sätt så tycker jag att det är,
då har de levt ett fritt liv.
Ja, fritt liv, och sen får man mer respekt för råvaran. Har du varit ute och jagat någon gång? För då får man verkligen, jag har varit med, jag jagade inte själv utan jag fick hänga med några, och då får man verkligen respekt för kött och liksom var det kommer ifrån. Våra katter hade ihjäl en harunge på landet, och jag la upp den på Instagram, och det var väldigt många som, hur kan du lägga upp något dött djur på Instagram? Var orespektfullt och sådär. Och det var någon som svarade ganska bra, tycker jag. Det var så här, men var går gränsen då? Du har ju lagt upp en bild på en fläskfilé på din tallrik.
Läser du alla kommentarer som folk skriver på din Instagram?
Jag läser alla kommentarer. Alltid.
Svarar du?
Inte på alla. Nej. Men jag svarar på en del. Absolut. Men jag läser alltid alla. Men man hinner inte riktigt svara på alla.
Vad är den vanligaste fördomen om dig?
Att jag är dryg.
Ja.
Många, jättemånga som har sagt det. Och jag vet inte riktigt varför. Men många som har sagt, jag trodde du var dryg.
Varför? Du har ingen aning.
Jag
försöker analysera varför du skulle vara dryg.
Ja, nej, men många, du ser dryg ut.
Ja, du ser självsäker ut.
Ja, det kanske jag gör. Men ja, det är väl den så här fördomen jag får mest, att jag skulle vara dryg. Och sen många säger, men du är ju jättesnäll. Ja, och snäll är bra.
Snäll är bra.
Snäll är väldigt bra.
Ja, du ser snäll ut. Jag håller inte riktigt med om att du ser dryg ut. Det var inte min uppfattning om dig heller, faktiskt.
Men kanske ser lite äldre ut nu.
Ja, kanske. Lugnare. Kanske när du jobbar nattklubb.
Ja, då såg jag nog väldigt dryg ut. Ja. Ja,
alla hatar vakter, men jag förstår inte att vaktens jobb är att kolla att alla ska in som är okej.
Ja.
Vilket parti skulle du inte rösta på?
SD.
Varför inte?
Därför att jag tycker att de... vad ska man säga? Jag tycker att de attackerar frågor på ett helt felaktigt sätt.
Förstår du att folk röstar på SD?
Ja. Frågorna måste tas upp, men inte på det sättet som det görs av dem.
Nej, och sen så tycker jag folk letar efter enkla lösningar,
ja, exakt,
snarare än att förstå komplex problem. Ja.
Och jag, som sagt, jag umgås kampsport, det är väldigt många invandrare som håller på med kampsport, och det är fantastiska människor, och det är otroligt liten klick som förstör för väldigt många, och det är deras sätt att attackera den problematiken är helt galen.
En grej jag tycker om immigration, det är att nästan alla som borde komma till Sverige borde nästan tvingas att ge sig in i en sport.
Ja, det
att barn som börjar hålla på med fotboll och kommer in i ett fotbollslag har haft så mycket lättare att interagera än folk som inte har gjort det.
Det finns nog väldigt mycket sanning i det.
Vad tänker du om religion?
Jag är inte religiöst troende. Jag skulle inte säga att jag är ateist, men jag är döpt, det. Det hade jag ingen val. Det var inte mitt val. Men jag är inte konfirmerad. Om vi gifter oss kommer det inte ske i en kyrka.
Inte?
Nej, det vill jag inte göra. Och Polly kommer inte döpas. Vi kommer bara ha någon sån här namngivningsceremoni som det heter så fint idag.
Aha. Tänker du? Men tror du inte på något? Tror du på ödet, karma?
Ja, alltså jag brukar säga slumpen, men det är kanske ödet, karma. Alltså, jag
tror det är väl att det är förutbestämt.
Ja, precis. Men vad är slumpen liksom?
Slumpen är 50-50.
Ja, kanske. Men snarare på karma. Jag tror att om man gör väldigt mycket god, om man försöker göra gott så kommer gott
komma
till sig. Det tror jag. Ja, det är väl det jag tror mest på i sådana fall.
Vad är ditt livsmotto?
Men det var snäll och ha kul. Jag som sagt, kommer inte överleva det här livet än någon, så var snäll mot andra och ha roligt.
Vad pratas det för lite om i dagens samhälle?
Ja, men det är väl de här tabuämnena liksom, som kanske... Det har ju blivit så starkt med invandringen och de här tunga frågorna. Folk vågar inte säga någonting för att de är rädda att bli kallade rasister eller att man ska uppfattas som främlingsfientlig. Det har kanske ingenting med saken att göra. Jag har aldrig förstått varför man ska döma någon vart de kommer ifrån. Homofrågan är ju en sån sak också med... och vad skedde skjutningen nu? Chicago? Nej.
Orlando,
ja. Alltså hur kan det ske för att man har en annan läggning? Det är obegripligt.
Men den frågan tror jag faktiskt att folk inte glömmer bort.
Nej, det tror jag inte heller.
Eller pratar om för att folk har glömt bort den.
Nej,
Men det alltså är... folk i media Stockholm utsätts inte för homohat, eller här finns inget homohat
liksom. Nej, det tycker jag inte.
Och det är, men om du kollar liksom runt om i Sverige så är det ju mycket mycket svårare. Mycket svårare för någon som växer upp som homosexuell i Skellefteå och någon som växer upp. Om Polly är lesbisk tror jag inte att det skulle vara så himla svårt.
Nej, absolut inte. Och det har vi sagt till alla våra. Vi skiter i om ni kommer hem med kille eller tjej.
Ja. Vad vill du inte prata om?
Nej, men jag pratar gärna om det mesta.
Ja. Finns det ingenting annat som du inte vill prata om?
Oj, nu kommer någon så här fråga som jag säkert bara, nej, det vill jag inte prata om. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Har du någon fråga du tänker på? Eller?
Nej.
Nej. Nej, men jag tycker det är kul. Det är
jag tycker att alla kanske har någonting man tycker är svårare att prata om.
Nej, men det som kan vara svårt, och det är väl att vara öppen kritisk mot sig själv. Ja. Det kan vara svårt att prata om. För att det kanske är svårt att erkänna sina dåliga sidor för någon annan.
Vilka svagheter har du svårt att erkänna för dig själv?
Ja, men jag... Förut var jag livrädd för skräckfilmer. Det var ingenting man kanske... Det kanske har lite med machokultur. Man vill inte erkänna att man blev rädd när man såg skräckfilmer.
Men du blev rädd?
Ja, jag blev... Ja, ja, ja. Ja, så, alltså, det var ju typ... Från att jag kanske var 16-17 var det väl... Ja, fram till jag var 25-26. Tills jag såg en skräckfilm. Herre. För att jag... När jag då var 16-17 blev jag livrädd. Sen när jag och Camille Rutan skulle titta på en för att... Ja.
Vad cool.
Ja, eller liksom visa att jag kunde. Och då upptäckte jag att fan vad uttråkad jag blev.
Kissade du på det?
Nej, jag blev så uttråkad.
Jaha, det var det
som... Ja, jag vet inte om jag växte upp eller vad som hänt. Eller om jag, för jag, vi skulle se den här Conjuring som alla säger. Jag tyckte den var skittråkig. Jag blev inte
det är härligt rädd. Att du inte vill prata om att du blev rädd när du kollade på skräckfilmer.
Ja, men jag vet inte.
Simon, hade du och jag varit tillsammans hade du varit totalt tokig på att det inte fanns några brister.
Ja, men det finns massa brister. Men ja... Det är väl så här svårt att ta upp dem själv. Men det är mycket man inte kan.
Ja.
Alltså kan utföra. Men sen kan man ju ha åsikter om saker.
Ja. Vad gör du om 10 år?
Om 10 år, då är jag... Herregud, jag är 39. Då har jag förhoppningsvis lagt mina handskar på hyllan. I alla fall vad det gäller tävling. Tror inte jag kommer orka hålla på och tävla så länge. Förhoppningsvis har jag öppnat någon form av verksamhet. Skulle vara kul att driva någonting. Vet bara inte riktigt vad den.
Nej.
Så jag skulle vilja starta något och driva det. Lära mig hela den processen.
Entreprenörsandan.
Ja, jag tycker alltid det är kul att testa nya saker och lära sig. Och jag har ju börjat racea lite. Så det hoppas jag att jag fortfarande gör. Kanske lite mer till och med än vad jag gör idag.
Vad skulle du vilja säga till Simon 15 år?
Till Simon 15 år? När jag var 15 då... Ja, men då... Ja, då hade du börjat vända mig. Men säg Simon 14 år då, innan jag hade hittat liksom, min passion som var kampsport. Då skulle det nog vara att... Fortsätt kämpa och gör gott, för det kommer att ändra mycket för dig.
Tack så jättemycket för idag.
Supertack, ha det bra.
Kram, kram.
Kram.
Produceras av I Like Radio.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.